Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej, nu är vi tillbaka, Daoud.
Ja, gud vad kul att köra igång igen.
Ja, det här blir ett lite speciellt avsnitt, tycker
mycket
jag.
Mycket speciellt. Jag sitter inte med ett enda papper framför mig idag. Och det är väldigt skönt.
Det var länge sedan.
Ja, mycket.
Ja. Mm. Och jag sitter med ett papper faktiskt.
Alltså?
Men det är helt tomt. Ja. Så att det kan vi bortse ifrån.
Ja, okay,
onödig information.
Ja, det är lite speciellt avsnitt idag. För idag ska vi inte göra så mycket pappersarbete i alla fall.
Nej.
Nej, utan vi har en gäst med oss. Ja, vi har en gäst med oss som heter Dan Wetterborg. Välkommen.
Tack, Daoud.
Hur känner du mig?
Jag känner dig via vår gemensamma arbetsplats.
Just det.
Prima vuxenpsykiatri i Liljeholmen.
Just det, så man kan säga att vi är kollegor där.
Ja, det är vi.
Ja. Och hur kommer det sig att du är med här idag?
Ja, det är en oerhört bra fråga. Det här är ju min mediedebut, skulle jag säga.
Alltså? Uh-huh.
Ja, den är ju frukten av ett långt, ihärdigt arbete från din sida.
Ja.
Med det vi kallar för motivational interviewing, bland annat.
Just det. Just
ömsom det. Rena hot, egentligen.
Ja, just det. Det kan man faktiskt också säga.
Ja, så att du har jobbat hårt.
Ja, precis.
Och nu är jag här.
Ja, vad bra. Ja,
jätteroligt.
Jag raderar alltid chatthistoriet med mina kollegor. Ja. Jag känner att det är viktigt.
Jag förstår det.
Det är en trygghet. Det är bra för dig att veta också.
Ja, precis.
Kanon.
Nej, men jag tänkte att vi ska liksom... Vi har ju intervjuat en del patienter då, som är liksom... Den primära gruppen har varit komiker. Och vi har gjort en basutredning och vi har gjort SCID 2-utredningar. Vissa av dem väntar fortfarande på återgivning av det och vissa av dem är liksom i den pågående processen.
Mm.
Och då tänkte jag att det är viktigt att få med då en sån typ av psykolog som behandlar och utreder den typen av patientgrupp.
Mm.
Så därför tyckte jag att det skulle vara av vikt att ha dig med som kan förklara lite mer om vi har såna frågor.
Mm.
Vi måste ju berätta. Alltså det här ser ju inte lyssnarna.
Nej.
Vi sitter ju med... Dan är ju doktor här.
Just det.
Och han sitter i sin doktorshatt. Vi lägger ut en bild på det.
Mm. Ja, det måste vi göra.
Ja, det känns viktigt faktiskt.
Ja, men jag tycker...
Man skulle nästan kunna sätta ett krav för att ni
får... Ja, vi lovar att den kommer att komma ut. Så att, ja, men du får berätta lite om din bakgrund, din akademiska bakgrund.
Min akademiska bakgrund, ja. Alltså jag blev färdig psykolog 2006 och sen dess har jag jobbat i vuxenpsykiatrin då. Allmänpsykiatrin som det heter. Och sen, när kan det ha varit? 2013 tror jag, så började jag doktorera vid Karolinska institutet. Mm. Och det blev jag färdig med för 1,5 år sedan ungefär. Därav den här hatten. Då.
Mm.
Så nu jobbar jag större delen av min arbetsvecka på Karolinska institutet som lärare och forskare. Framförallt på psykologprogrammet där. Och sen en dag i veckan så får jag förmånen att umgås med Daoud på Prima.
Just det.
Och både mitt kliniska arbete och min forskning handlar om personer med en viss typ av psykiatrisk problematik.
Vilken då?
Borderline personlighetssyndrom. Mm. Eller emotionellt instabilt personlighetssyndrom. Så att de patienter som jag har träffat de senaste 10 åren egentligen har haft den typen av svårigheter.
Mm. Vad kan man ha? Hur kan det visa sig?
Ja, det enklaste sättet att förklara är väl egentligen att det är en ihållande känslomässig instabilitet. Alltså att personer har väldigt svårt att själv påverka sina känslor. Och så tar det sig uttryck i att man får väldigt många kraftiga känslopåslag. Och i stridens hetta då så riskerar man att göra saker som ställer till det för en. Och i värsta fall är det rent livsfarliga. Om man får svårt med relationer och ofta får man svårt att få livet att fungera. Mm. Det är en ganska vanlig diagnos som vi stöter på i psykiatrin. Mm. Och som tur är så finns det effektiv hjälp att få. Och jag jobbar då med en av de behandlingsmetoder som har visat sig fungera för den gruppen. Det kommer vi säkert prata mer om.
Ja, precis. Framöver. Men vad är det som händer i hjärnan när man får en sån, om man säger så här, ihållande känslomässig instabilitet och sen tippar det över? Vad är det som händer i hjärnan?
Ja, det här är en väldigt bra fråga. Och det finns ju folk som kan det här bättre än jag. Men enkelt uttryckt skulle vi säga att det finns områden i hjärnan som blir aktiverade när vi får ett starkt känslomässigt påslag. Mm. Så att om det kommer in en stor dobermannhund här och morrar och visar tänderna och kastar sig fram och överraskar mig här, så kommer vissa områden in i min hjärna att aktiveras och börja signalera. Mm. Som en del av kroppens alarmsystem. Mm. Ganska snart efter den där första reaktionen så kommer en annan, nästan som ett svar på den, i områden som är lite mer senare utvecklade och lite mer såna här områden som vi som människor är ensamma om. Mm. Som sitter långt fram i hjärnan, strax bakom ögonen och sådär. Och när den aktiveringen drar igång, då är det som att vi börjar problemlösa och försöka hantera det här hotet. Mm. Och om det där funkar och faller väl ut, då kommer vi se att den här aktiveringen i det första området sjunker. Mm. Och den processen kallar vi för emotionsreglering, eller kan kalla för känsloreglering. Alltså det sprakar till i ett område, det sprakar till i ett annat. Jag börjar tänka och fundera, hur ska jag hantera det här hotet? Det kanske inte är en stor dobermannhund, det kanske är hotet om en arg chef. Vad vet jag. Mm. Och så problemlöser jag och gör någonting. Och innan jag egentligen har börjat agera på det där så kan det hända att jag har fått ner den här första responsen. Mm. Och då kan vi säga att jag har reglerat eller påverkat min känsla. Och då ser vi då att vissa personer har kroniska problem med det där. Mm. Och då kan vi se i studier av grupper av personer med den här sårbarheten att den här initiala aktiveringen i amygdala, som det här området heter.
Som är känslocentrum liksom.
Exakt, i känslocentrum. Snyggt. Mm. Den aktiveringen blir kraftfullare. Och den här, så att säga, svaret på den aktiveringen i prefrontala cortex blir mindre kraftfull. Så att vi tror att det både är en kombination av en sårbarhet som gör att känslan blir starkare. Och sen också brister i förmågan att själv problemlösa, påverka och förändra den här känslan.
Som enkelt förklarat kan man säga att det är en extremt känslig gaspedal och en malfungerande broms.
Typ så. Det var ju oerhört mycket, mycket mer effektivt förklarat.
Ja, just det.
Ja. Men jag tänkte, bra, Daud.
Ja. Mm. För då blir det att de personerna utmärker sig, de personerna på något sätt att deras bakgrund har varit en mycket svårare bakgrund som då gör att de har en nedsatt förmåga att reglera impulsen.
Ja, vi tror att det är på det här viset att det krävs i princip två ingredienser för att utveckla den här typen av ganska allvarlig psykiatrisk problematik i vuxen ålder. Mm. Där den ena ingrediensen är en medfödd, liksom genetiskt betingad biologisk sårbarhet. Som inte har någonting med uppfostran eller miljö att göra. Utan alltså vissa barn föds med en större benägenhet att reagera kraftigt känslomässigt. Och det där är ingen nyhet för oss som har barn, och kanske flera barn. Mm. De är lite olika.
Ja, just det.
Vissa är lättare att trösta. Vissa barn kan man lägga ifrån sig lite lättare och smita iväg på toaletten. Mm. Och andra kan man bara liksom börja lägga ner och sen har man 20 minuters tröst framför sig.
Mm. Mm.
Så vi tror att barn skiljer sig åt. Vi tror att den ena ingrediensen som krävs är då den här biologiska sårbarheten. Men det räcker ju inte. De allra flesta barn som föds med den dispositionen, om vi ska kalla det så, kommer inte att utveckla några allvarliga psykiatriska problem.
Mm.
Och vi tror att den ingrediensen som behöver komma till är då att ett barn med den typen av sårbarhet växer upp i en miljö där barnet ofta får höra att det är något fel på att du har så mycket känslor. Mm. Och de känslomässiga behov som du har är liksom konstiga och inte socialt acceptabla.
Inte rimliga. Alltså.
Inte rimliga, bara skärp dig.
Just det.
Mm. Varför ska du överreagera nu igen? Mm. Ska du förstöra den här semestern också? Varför kan du inte vara som dina syskon?
Mm.
Så att om vi tänker oss att omgivningen återkommande kommunicerar till barnet på det här sättet, så finns det en risk då att barnet kommer att bli ännu mer biologiskt sårbart.
Mm.
Och idag vet vi att hjärnan och det liksom biologiska systemet för hur vi hanterar känslor, det förändras som ett resultat i samverkan med sin miljö. Så det betyder att om vi tänker oss det här känsliga barnet som konstant då får höra att det är något fel på dig för att du gråter när du ska gråta och sådär.
Mm.
Då kommer barnet bli ännu mer känsligt och ännu mer reaktivt och göra ännu mer konstiga grejer som kommer få omgivningen att i ännu större utsträckning säga, vad fan håller du på med?
Mm.
Är ni med?
Mm. Mm.
Och då kan det bli en liksom ond cirkel av det där.
Ja, men jag tänker liksom när jag hör amygdala och begreppen liksom att det här är någonting som är väldigt långt tillbaka, alltså ett outvecklat stadie, eller ett tidigt stadie i våran utveckling, rent evolutionärt.
Mm.
Och det är någonting som triggas då för att vi ska överleva. Och det är liksom, vi kan inte göra så mycket åt att det händer.
Nej.
Det är liksom vad jag hör. Mm. Det händer och det blomstrar upp. Och sen så kommer den här andra delen in som heter...
Ja, just det. Vi pratar om prefrontala cortex till exempel.
Prefrontala cortex.
Det är ett bra ord att svänga med.
Ja, jag tänker börja använda det mycket mer nu.
Ja.
Jag vet inte riktigt vad det är, men jag förstår när det kommer in.
Mm.
Och då det känns som att det kommer senare i evolutionen och man börjar tänka, man kan applicera någonting intelligentare på de känslorna som man ursprungligen har. Kanske för att rädda sig, värja sig från ett hot. Du måste ta bort handen från den glödande plattan för att det tar bara bort den. Fundera inte. Men sen kommer nästa steg då, så man kanske tar bort något annat, annars börjar det brinna och man börjar liksom logiskt processa det här. Och jag kan tänka mig att hur fasiken ska man då som människa kunna ta bort den här medfödda, nästan reflexaktiga reaktionen som man får i steg ett då? Om man jag förstår problematiken att hela tiden försöka kontrollera det, fast det kanske inte går. Det är ju min reaktion. Så här är jag. Jag reagerar så här. Om jag hela tiden får se att det där är fel.
Mm.
Då kan jag ju inte logiskt egentligen. Jag kan ju inte påverka det.
Nej.
Intressant.
Mm. Men om man föds med en sån disposition, alltså predisposition för en sån liksom obalans i den här samspelet mellan amygdala och prefrontala cortex. Men har en bra uppväxt med föräldrar som är medvetna om att det här sättet som vi uppfostrar på är jätteviktigt för dens utveckling. Finns det liksom en risk att det självläker? Alltså den här obalansen?
Ja, men vi tror ju att det är... Jag skulle vilja säga att vi tror att det är så i majoriteten av fallen.
Okej.
Okay. Alltså om jag skulle tvingas sätta pengar här, så skulle jag ju sätta pengar på att majoriteten av de barnen som föds med den här, om vi ska kalla den för sårbarheten...
Just det.
Men vi kanske inte ens ska göra det. Vi kanske bara ska kalla det för en naturlig variation. Liksom. Vissa barn kommer vara mer känsliga, mer reaktiva. Andra kommer vara mer flacka.
Mm.
Barn som har den här flacka dispositionen, de kanske möter sina utmaningar i livet. Va? Och de som är lite känsligare, de möter en annan.
Mm.
Men jag tror att det är det typiska fallet. Alltså att barn som föds med den dispositionen växer upp i miljöer där de får lära sig att hantera sin känslighet på ett sätt som gör att de fungerar alldeles utmärkt. Så att det tror jag.
Mm.
Jag har ju två barn. Ja. Nu är de ju gamla, 28 och 30. Men det slår mig lite grann så här att de är ju olika såklart som personer. Och att när man som pappa då till de små barnen, de var 2, 4, 6, 8 år. Så försökte man hela tiden liksom korrigera deras beteende utifrån mitt perspektiv. Så här ska man bete sig.
Mm.
Och jag känner ju nu när jag blir äldre att fan, alltså man var ju lite för, man kanske hade kunnat vara lite lugnare och mer avslappnad i den attityden, för att det löser ju sig, märker man ju liksom. Det är inte så, herregud, ditt barn, det här barnet mognar, hjärnan utvecklas, omgivningen lär de sig av, och de är ju jättefina och välfungerande såklart, men hade jag gjort om den här resan, det är faktiskt något som jag tänkt på ofta, då hade jag varit mer avslappnad, lite lugnare, gett dem mer utrymme. Att vara den de är bara för att jag vet att det kommer ändå funka idag då. Mm. Så det passar bra med det sättet jag reflekterar på mitt eget föräldraskap lite grann. Mm. Jag skulle nog, om jag gjorde om allting, vara mycket lugnare idag och inte så styrande kanske i vissa delar då, som jag tycker att, nej men, bete dig mer så här. Liksom. Mm.
Mm. För jag tänker rent så här, hur man reagerar rent instinktivt. Mm. Förändras det mycket under livets gång?
Oh, vilken bra fråga.
För att jag tar inte bort såklart någonting från Alfons reflektion över hur han hade reagerat nu kontra då. För att det är ändå plus 25-30 år framåt i tiden nu, eller hur?
Ja, det är det.
Och då, det är klart att med liksom den, med facit i hand, så är det klart jättemycket mer självklart att man tänker att jag skulle ha varit lite mer lugn. För att det är ju nu. Det. Men det är ju inte helt självklart.
Att du menar att du inte väljer att reagera som du reagerar, nej, när du hämtar dina barn på förskolan?
Det är alltså man mognar ju såklart med tiden. Men det är rent instinktivt. Mognar man?
Alltså, det här är ju en stor och spännande fråga. Men jag tror att åtminstone ett typ av svar är ju att i liksom den typen av samhälle som vi lever i idag, där tillgången på självhjälpslitteratur är liksom en
massiv.
Massiv. Det publiceras nya böcker hela tiden på temat hur man tar kontroll över sitt inre liv. Och då finns det... Ja, lustigt att du säger det. Jag kommer, köp min bok. Den kommer om 2 veckor.
Blick är obetalbar.
Lyssna på podden.
Lyssna på podden. Lär dig.
Köp Dans bok.
12 trick för att aldrig tänka negativt.
Ja, just det.
Från Dan Wetterborg. Nej, men... Så hur som helst, ni har ju, vi skrattar åt det här för att vi känner igen det här.
Ja, just det.
Och det finns ju en, det verkar som i alla fall att det finns en tro och en marknad för den här idén om att med förnuftets hjälp så kan vi tygla våra liksom djuriska känslomässiga responser. Och, sådär, va? Mm. Och det tror inte jag. Jag ser inte jättemycket stöd för den tanken i den samlade vetenskapliga forskningen heller, utan det mesta talar för att vi är betydligt mer känslomässiga varelser än vad vi kanske vill ge sken av. Mm. Och vi är inte fullt så logiska. Och faktum är att det verkar till och med vara så att vi ska inte vara så där kallhamrat logiska. Utan tittar vi på beslutsprocesser hos personer som är väldigt framgångsrika och så verkar det som att de involverar känslor i beslutsfattande på ett sätt så att de alltså blir mer framgångsrika, smartare i ordet. Rätta bemärkelse av att använda känslor när vi fattar beslut. Inte som vi trodde förr i tiden att vi ska bara koppla bort de där störande grejerna, va? Mm. Och bara tänka logiskt. Men vi tror inte heller att vi kan med förnuft och logik ändra på känslor eller undertrycka känslor. Utan vi tror snarare att det är så att vi kommer att reagera som de djur vi är.
Mm.
Och vi blir förhoppningsvis med ålderns rätt och erfarenheten och sådär, så blir vi skickligare på att hantera det på ett sätt som gör att vi inte blir liksom uteslutna ur gruppen, fungera socialt och fungera på jobbet och så.
Mm. Mm.
Men det är ju bara att lyssna, följ med, operera in någonting i mitt huvud och lyssna hur det låter, så kommer ni ju märka.
Ja, just det.
Och det brukar jag brukar säga det till patienten också, att jag säger ju upp mig från jobbet i affekt, åtminstone 3 dagar i veckan på cykeln på väg till jobbet. Då kör jag alla de här you can take this job and shove it up your ass grejerna, men jag gör ju inte det.
Nej. Ja, just det.
Och det är ju skillnaden är inte att jag inte får de impulserna.
Nej.
Och att jag inte lackar.
Nej.
Utan skillnaden är att jag har utvecklat förmågor att inte agera på det.
Mm.
Och då går det över.
För visst finns det en sån risk att patienten, alltså att man som behandlare sätts som på en piedestal.
Mm.
Och att liksom vi som behandlare är fläckfria i liksom den kontexten. Och att när patienten kommer så, patienten är en pöl liksom.
Mm.
Och du är den här untouchable personen som ska hela den här människan. Och att det finns en sån felaktig bild i liksom hur människor jämför sig själv med varandra, och särskilt i ett sånt skede där man själv ligger på golvet.
Just det. Precis. Precis. Både som du säger generellt kanske med sociala medier.
Ja,
vi har möjlighet att jämföra oss med varandra på ett sätt som inte våra farföräldrars generation hade.
Exakt.
Så vi kanske gör det i mycket större utsträckning. Men sen också precis då när vi ber om hjälp och när vi mår som sämst då, och söker hjälp av någon. Och det är klart att det finns något, tänker jag, något förmodligen så här funktionellt och vettigt i att jag då sätter hög tillit till den personen som sitter på andra sidan. Mm. Dig då, eller mig. Mm. Det är förmodligen hjälpsamt. Mm. Och det är precis förmodligen som du beskriver, så behöver det kanske också balanseras upp med så här. Hjälpa personen att se att det är så att säga normala. Nu gjorde jag haröron. Det hör inte era lyssnare.
Nej, det märker man inte. Citationstecken. Ja. Normala.
Bra, precis. Att det normala tillståndet är ett tillstånd av att liksom få en massa starka känslomässiga påslag och inte vakna upp på morgon, måndag morgon och inte vilja gå till jobbet. Säga upp sig på cykeln. Tappa fattningen lite lagom när vi hämtar våra barn på förskolan. Inte skada dem för livet. Men liksom... ja, ni förstår.
Ja.
Och precis apropå som du beskrev där om hur du hade velat göra när du var tidigare och Dauds invändning där om att så här, det är lite lätt att säga i efterhand. Och det är lite typiskt mänskligt att vi ibland glömmer bort.
Ja.
Hur var det att ha sovit 4 timmar?
Ja, just det.
Och liksom och stå i spörregn med en unge som vägrar ta på sig galonkläder.
Ja, just det.
Och vara sen till det här viktiga mötet och börja känna hur det plingar i fickan och alla undrar vad man är. Det är ju naturligtvis inte bara liksom logiska processer som är inblandade då. Om någon kommer förbi då och säger så här: Dan, vet du vad? I framtiden så kommer du minnas det här ögonblicket och tänka så här: åh, vad härligt det är att vara förälder. Du kommer sakna de här, förstår du? Det kommer inte funka.
Nej.
Det är inte så att jag då kommer bara, ah, fan, du har rätt.
Ja, nej, precis.
Här står jag och reagerar som någon sorts djur.
Ja, just det.
Ja,
det funkar inte så. Och det är det som är charmen med det.
Ja.
Tänker jag.
Ja, absolut. För det blir ju, jag vill ändå känna också den här samhörigheten med dig, Alfons. För då blir det att om jag hade varit genom det som jag lever i nu, då hade jag kanske reagerat och också reflekterat som du gör. Men eftersom jag fortfarande är kvar i den gropen, om man nu får benämna det på det sättet.
Ska vi hjälpa lyssnarna att förstå att du kommer ifrån från dagishämtning?
Ja, precis. Så jag har hämtat båda mina barn. Och det är allt annat än oproblematiskt. Och det är en åldersspann på 4 år också. Och liksom, den verbala förmågan skiljer sig enormt. Men den instinktiva och den här krävande förmågan, den är hög hos båda. Så det blir väldigt, det blir påfrestande. Liksom. Så att man blickar framåt. Liksom. Och många säger det, att men det här är en period som går över och du kommer inte känna så här. Men så börjar jag problematiserar väldigt mycket, märker jag. Och det har jag i och för sig alltid gjort. Men just de här småbarnsåren är väldigt påfrestande. Någonting som jag inte hade kunnat föreställa mig. Så därför är det alltid intressant att höra din, Alfons, din take på hela liksom, hur du tänker idag. Så att jag tar inte bort någonting från din upplevelse, såklart. Jag bara tänker så här, är det rent biologiskt eller liksom rent fysiologiskt i huvudet? Kan det vara så att man liksom rent instinktivt förändras? Eller är det liksom...
Alltså, jag tror att det finns ett visst fog för att säga att särskilt då personer som vi började med att prata om, personer som får väldigt mycket starka känslor, att det här systemet mattas av lite med åldern. Alltså vi blir lite lugnare rent fysiologiskt med åldern. Och vi blir lite, inte alla, men som grupp betraktat så tror jag att vi blir lite mindre impulsiva. I alla fall de flesta av oss. Så att jag tror att det finns visst fog för det här som många beskriver. Att jag blir lite lugnare med åren. Och jag tar inte allt så himla allvarligt.
Nej, det är en typisk sån här.
Men kan det vara också rent hormoniellt liksom, att som man du får lite lägre testosteronnivåer och jag vet inte hur det är för kvinnor och östrogen. Alltså att du får sådana förändringar som rent liksom kemiskt också påverkar ditt sätt att reagera. Kan det också spela roll?
Alltså jag kan inte 100% lova att det är så. Men jag tänker, alltså våra receptorer blir ju mindre känsliga med åldern. Alltså hjärnan, njurarna, liksom kärlen, allt blir mindre följsamt. Så att det inte är helt orimligt att resonera så. Att produktionen av testosteron och liksom serotonin, adrenalin, noradrenalin, att liksom den här förmågan för receptorerna att ta emot och liksom ha det ämnet för att det ska vara en jämn balans i snapsklyftorna. Mm. Att de ska vara adekvata. Det är en bra fråga. Jag kan faktiskt inte helt svara på den frågan, men det skulle rimligt kunna vara så. Liksom i linje med att man mognar och att man tar saker på lite mindre, alltså tar saker lite lättare. Mm. För att man har redan varit igenom det där liksom. Jag har redan gjort det där i livet. Jag är klar med det där nu. Mm. Så påminns om sin egen dödlighet kanske. Att man tar liksom allvarligare saker på allvar. Mm. Istället för sådana där bagatellartade grejer. När man var odödlig för 30 år sedan.
Ja, det var en härlig tid.
Ja, just det.
Ja, för 45 år. 45 år.
Ja. Lite olika. Det fanns en elefant i rummet. Ja.
Den är ute. Ja. Varje avsnitt tror jag. Ja, men det är intressant. Nu har ju vi ett antal personer som vi har gått igenom någon här i podden och vi har ett antal som vi kommer att gå igenom. Mm. Jag är lite nyfiken på Dan. Du som har fördjupat lite i den här delen av kanske diagnostisering som vi gör. Hur ser det ut, alltså manligt och kvinnligt? Liksom, skiljer man på behandling eller när man behandlar kvinnor och män? Eller finns det samma bakgrund i forskningen och tillämpningar här? Liksom?
Ja, just det. Vi pratade ju lite om det här innan vi slog på mickarna, du och jag. Eftersom mitt forskningsområde handlar om män med borderline personlighetssyndrom.
Mm.
Och när det gäller just den psykiatriska diagnosen så har historien varit att det har trots och antagits att det här är kvinnoproblem.
Så borderline är typiskt historiskt då, hysteriska kvinnor, med uttryck av så, liksom lite sådär.
Ja.
Som man såg på det.
Ja, typ. Så och sen idag så vet vi mer då. Och stora såna här studier där forskare har gått ut och frågat personer i allmänheten har visat att det verkar vara lika vanligt hos män, de här besvären.
Surprise!
Surprise, surprise. Who knew? Men vårt sätt att diagnostisera och behandla är fortfarande liksom inställt på kvinnor, skulle jag säga. Vilket gör att männen som har just den här typen av svårigheter riskerar att inte komma i kontakt med de här behandlingarna som funkar. Så det här är ju mitt liksom forskningsfält. Så av det skälet har jag blivit en snubbe som intresserar sig för det här med hur samhället ser på maskulinitet och femininitet. Det heter femininitet.
Ja.
Där får ni klippa.
Mm. Mm. Mm.
Hur som helst, manligt och kvinnligt och hur det tar sig uttryck i lidande.
Mm.
Så det tycker jag är spännande generellt.
Mm.
Men ska vi lyfta det till något allmänt kring de här diagnoserna så skulle vi säga att de psykiatriska diagnoserna är ju allihopa egentligen sådana att vi gör bedömningar.
Mm.
Och vi har idag inga röntgenbilder eller blodprover eller något annat som kan förse oss med ett facit.
Mm.
Och så är det säkert i en stor del av den här somatiska vården också.
Mm.
Men när Daoud och jag träffar patienter så ställer vi frågor. Vi behöver ställa många frågor och lära känna personen.
Mm.
Vi behöver förstå hur personen har haft det tidigare i livet och hur det ser ut runt personen nu. Och i slutändan så blir det då en bedömning, en samlad bedömning egentligen som involverar.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Läkare och kanske annan personal. Där vi försöker ta ställning till vilken av de här diagnoserna passar bäst. Passar någon. Så. Och då är det ju så att de här, jag tog ju med mig, här är ju då doktorshatten och den här, känner du hemma?
Vi måste ju lägga upp lite bilder från idag. Så att,
här är ju, det här är ju liksom Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition. Lyssna nu åker ni ner i bordet. Så att, det är ganska många mental disorders i den här boken.
Ja, det är ju det.
Sidorna är ju väldigt tunna. Och den här utgår vi ifrån då. Och då står en del om de olika diagnoserna, vad som kännetecknar dem, och så står det diagnostiska kriterier. Och så sitter klinikerna där och lyssnar och ställer frågor kring de här kriterierna och försöker avgöra, passar den här diagnosen upp, är de här kriterierna uppfyllda? Så. Men i slutändan så är det ju så att det här är ju någonting som folk har kommit överens om. Då har man kallat till sig expertgrupper, ofta läkare då, som har lång erfarenhet av att träffa patienter och som också är forskare, som sitter tillsammans och försöker komma överens om social fobi. Vad är det? Hur ska de diagnostiska kriterierna se ut? Vad är kärnan i det? Hur ska vi diagnostisera? Så ska man dra till sin spets, så kan man säga att det är ett gäng personer som liksom avgör typ hur konstig får man vara innan man ska ha en diagnos. What level of weirdness accepterar vi här i samhället?
Ja, just det.
Och då blir ju det här något sorts, där jag och Daoud och personer som Oskar då försöka ta ställning till det här som den här personen beskriver. Är det så pass avvikande från vad vi kan förvänta
oss? Alltså inom den kulturella normen blir det
ju. Exakt, så det är ju inte ens samma för alla personer som bor i Sverige.
Nej.
Såklart.
Ja.
Så att på något sätt så handlar det om att liksom försöka ta ställning till avviker den här personen från sin grupp, så att säga, i så pass stor utsträckning så att det är relevant med en diagnos. Och det som vi oftast hamnar i då, det, som du och jag pratade om tidigare, det är ju, finns det ett kliniskt signifikant lidande?
Just det. Det är liksom den frågan.
Det är den frågan som jag sitter och brottas med hela tiden.
Ja, just det.
Och ofta så får nästan patienterna övertyga mig om att så är fallet.
Ja.
Förstår ni? Så,
ja,
så
just det.
På vilket sätt ställer det här till problem för dig?
På vilka livsområden?
Exakt. Och hur, berätta om det. Hur, liksom.
Just det. Och finns det en adekvat behandlingsform som faktiskt kan ge dig, som kan hjälpa dig i livet?
Det.
Från och med, alltså härifrån och framåt.
Just det. Just det.
För det här liksom, diagnossökandet också har ju liksom blivit, det har urartat lite grann. Kan jag tycka. Att det liksom alla har ADHD. Och de allra flesta har koncentrationssvårigheter. Och att det liksom, att det är ett ständigt sökande efter svar. Att jag är konstig, har jag fått höra. Lite grann så. Och vad är det för fel på mig? Och det måste botas. Liksom.
Ja, just det.
Att man tillåts inte att vara lite konstig idag.
Ja, just det.
För det, och det, ja, jag vet inte, det är någonting som kan störa mig lite grann. Att det finns ju en normal variation som du var inne på. Liksom. Att människan är konstig inom det här är referensen, och inom den här referensen så får man vara konstig. Men den här referensen flyttas ju också beroende på vilken del av kanske Europa man bor i.
Nice.
Som vi pratade om bara för någon vecka sedan, att liksom, åk med en taxichaufför i Italien eller liksom, ja, mer central eller södra Europa. Och kolla temperamentet där jämfört med temperamentet hos en taxichaufför i Stockholm. Alltså det är ju världar i skillnad. Mm. Liksom. Och är alla då extremt impulsiva och har en bristande liksom, ett problem mellan amygdala och prefrontala cortex, ja, då? Har alla de borderline? Eller liksom, hur diagnostiseras det? Hur
kommer Nej, men jag känner igen mig mycket av det som du beskriver. Mm. Och i slutändan skulle jag vilja säga att vår uppgift, tycker jag, inom sjukvården är ju att ta ställning till precis det här. Alltså, hur fungerar den här personen i sin kontext?
Mm.
Och här är det ju, som ofta så är det ju, utmaningen är att hålla två motstridiga tankar i huvudet samtidigt. Mm. Där vi å ena sidan inte vill ha, som du beskriver, ett system där vi patologiserar, som vi säger. Alltså, mm, vi sjukförklarar, mm, fullständigt normal, mm, variation.
Mm.
Och så sätter vi diagnoser på det och så talar vi om för personer att du har ett allvarligt psykiatriskt problem.
Mm.
Och du behöver sjukvårdens insatser.
Mm.
När det kanske egentligen handlar om att, att den här personen hade fungerat alldeles utomordentligt, mm, i ett annat kontext. Mm. Kanske i en annan tid.
Mm. Mm.
Och i dagens samhälle så som det ser ut så, så kanske vi inte har samma vad ska vi kalla det för, samma tolerans eller trygghet för personer som,
mm,
som avviker lite grann.
Mm.
Så det är å ena sidan. Och sen å andra sidan så vill vi förstås kunna hjälpa dem som behöver hjälp. Mm. Och vi behöver, tror jag, på något sätt förlika oss vid tanken på att, ja just det, en taxichaufför i Italien med hett temperament då kanske kan leva sitt liv där utan att det blir en massa trassel. Och sen kommer personen till Sverige.
Mm.
Och då kanske, och så kanske visar sig att personen har jättesvårt att, att då ställa om och anpassa sitt beteende till den här nya kontexten där det inte funkar längre.
Mm.
Och då kan det bli ett, alltså det krävs ju mer än att man bara kör taxi och, mm, och räcker finger och tutar och sådär. Mm. Men ni förstår vad jag är ute, mm, efter. Att, mm, att vi kan inte heller bortse från kontextets betydelse.
Nej.
Samhällets betydelse. Mm. Så. Men så det är det här, å ena sidan och andra sidan.
Mm. Mm. Jag tycker ju jättemycket om det. För det här är lite, ja men saker som inte jag har reflekterat över. För jag har inte befunnit mig på den, i den omgivningen.
Mm.
Men ändå att liksom, man kommer in och mår väldigt dåligt. Och kanske har ett avvikande beteende. Mm. Men man lider egentligen, man mår lite dåligt. Man kanske funderar. Det behöver inte vara så jättedramatiskt. Men det är inget lidande.
Mm.
Och det tycker jag låter otroligt klokt att säga så här, ja men okej. Du är så här,
mm,
men du funkar som vanligt och du lider inte specifikt av det, även om människor kanske påpekar, Alfons, att du är typiskt, mm, så här hela tiden. Så här, oj, jag är konstig. Mm. Ja, men du är nog lite konstig.
Mm.
Någonstans i den här normalfördelningen så är du lite konstig.
Mm.
Men du är välfungerande. Go on with your life, liksom. Mm. Och det tycker jag är jätte, det är fint att höra.
Mm.
Att då kommer ingen att försöka rätta till mig för att jag ska bli i mallen och passformen. För att, ja men det funkar ju. Du mår egentligen inte så dåligt av det, utan du bara konstaterar att du är lite avvikande på vissa sätt.
Mm.
Men däremot då, om vi kommer till att det orsakar mig ett stort lidande, eller alternativt säkert också då omgivningen, att det orsakar omgivningen, mm, ett stort lidande med mitt sätt att vara.
Mm.
Ja men då blir det den patologiska vägen. Då kommer vi in i någonting som säger att, ja men vi måste nog försöka hjälpa dig att bli annorlunda då. Så det är en ganska tydlig vägdelare där ändå.
Mm, mm.
Och jag hade inte en aning om att det var så man, mm, jobbade. Det låter ju otroligt liksom, alltså, klokt.
Jag har ändå jobbat inom flera olika vårdgrenar. Och inom psykiatrin ändå, den vårdgrenen där man ändå försöker lyfta fram det friska på ett helt annat sätt.
Mm.
För om du kommer till den somatiska sjukvården som, ja men,
ortopedi. Vad sa du nu? Ordet?
Somatiska, somatisk. Alltså den kroppsliga sjukvården, ja, alltså som mm, botar kroppsliga sjukdomar, som exempelvis ortopedi,
mm,
alltså lära om benen.
Jag tänker psykosomatiskt har jag hört då. Mm. Det innebär det att det är ett psykiskt tillstånd som orsakar det fysiska ett lidande, eller?
Nej, det är väl mer att det kanske är, i folkmun så är det väl inbillning. Men, ja, men sen finns det ju såklart en mycket mer svårare definition av psykosomatik.
Jag har hört det ganska ofta. Ja.
Är det här något du får höra när du går till doktorn, Alfons?
Ja, väldigt ofta. Jag trodde att, ja, vi kan ta det vid något annat avsnitt. Det är kanske
har du gjort
mini
på Alfons?
Ja. Nej, han vill ju.
Mm. Ja,
han vill ju.
Jag vill göra den. Mm. Jag är lite rädd för den också.
Ja.
Bra, han nämnde det varje, ja, mini, att han vill göra det.
Ja. Mm.
Ja. Och då, och det sparar vi.
Mm. Det
kommer vi göra också.
Ja.
Vad var det jag skulle säga nu då?
du pratade om den somatiska vården och att psykiatrin lyfter ju fram det friska. Precis, att vilket var fint att höra, Daud.
Jag tycker att, att vi jobbar mycket mer med det. För att annars är det ju att när en patient som man utgår ifrån är hjälpsökande kommer och vill ha hjälp med att styra upp sitt liv, så blir det väldigt mycket fokus på att det här är fel i mitt liv. Och glömmer då helt bort vad som är friskt i livet. Och det är jättesvårt att se själv. Och ibland så spelar det ingen roll vad ens partner eller barn eller föräldrar säger. Utan då behövs det någon med ett objektivt öga som kan lista upp alla de här sakerna. Att de här sakerna är ju faktiskt friska hos dig.
Ja.
Så det tycker jag att man värdesätter mycket mer liksom, inom den psykiatriska vården. Och som är viktiga. För att det går lite i linje med det här att det här är normalt i livet. Liksom. Att du mår så här dåligt nu för att din pappa gick bort och du har haft en fin relation till din pappa och du begravde honom för en vecka sedan. Då är det förståeligt att du inte har någon aptit idag. Liksom. Att du inte vill gå till jobbet, att du inte vill äta. Det är okej, du är inte psykiskt sjuk. Du är en människa. Liksom. Att man lyfter fram det här, vad är normalt? Och vad är liksom svår psykiatrisk sjukdom? Liksom.
Det där är ju en aktiv ingrediens i den här behandlingsmetoden som jag jobbar med. Dialektisk beteendeterapi. Då, som är utformad för personer som får väldigt mycket starka känslomässiga påslag. Alltså som blir väldigt ledsna. Mm. Väldigt rädda. Mm. Väldigt arga. Där det liksom är... det är så starkt hela tiden.
Mm.
Och som sagt, och så gör personerna ofta så dramatiska saker i de här tillstånden. Så att omgivningen också reagerar. Tänker, vad fan, vad är det för fel? Liksom. Att Daoud har stormat ut från mötet igen. Mm. Liksom, och så slagit en stol i väggen och skrikit. Sådär.
Mm.
Och då blir det naturligt.
Förlåt. Ja.
Det känns ju i och för sig konstigt att ta upp det.
Ja, jag vet. Du hade kunnat ta det.
Ja. Vi får klippa den. Jag tappade det. Förlåt. Men Alfons, det är så jobbigt.
Jag förstår, vi kan prata mer om det fokus. Sen. Ja. Vi kan köra en halvtid.
Tack.
Bonusmatch.
Daud, har du gjort mini?
Ja, nej, jag har faktiskt inte gjort. Nej, men det skulle vara intressant att göra.
Om du vill så. Hur som helst. Okej, så vi tänker oss personer som har så pass svårt att hantera sina känslor och som gör så mycket knasiga grejer.
Mm.
Så att det ställer till problem liksom, inom alla livsområden. Och så kommer personerna till oss i psykiatrin. Och så har vi då i åtanke att hur hamnade den här personen här? Jo, kanske föddes personen med en biologisk känslighet.
Mm.
Och sen konsekvent har fått höra.
Mm.
Varför blir du så himla ledsen igen?
Mm.
Varför blir du så arg? Mm. Varför blir du så rädd? Mm. Och det där har ju liksom flyttat in i huvudet på patienten när de kommer till oss. Mm. Så att default-inställningen för mina patienter är ju att så fort jag reagerar känslomässigt i något som helst avseende i livet, så är det ett tecken på att jag är sjuk i huvudet.
Just det.
Alla mina känslomässiga reaktioner är
sjuka.
Är sjuka.
Mm.
Det är liksom deras default.
Mm. Mm.
Och då är det klart att det som du just beskrev så fint, och det är en del av det vi vill åstadkomma. Mm. Så att hjälpa personen att förstå att det är naturligt att bli ledsen.
Mm.
I den här typen av situationer så är det meningen att vi ska bli ledsna. Mm. I den här typen av situationer så ska vi bli rädda.
Mm.
Det är inte bara okej. Okay, det är funktionellt och viktigt för oss.
Mm.
Och så behöver vi då hjälpa personer att kunna bli väldigt rädda, väldigt arga och väldigt ledsna.
Just det.
Utan att göra farliga grejer.
Mm. Mm.
Men vi kommer aldrig till den där utan att bromsa beteendegrejen om vi inte kan hjälpa personer först att se det giltiga och begripliga i att bli väldigt, väldigt ledsen eller väldigt rädd. Eller, som sagt, inte kunna gå upp ur sängen när ens partner har dumpat en.
Just det.
Det är ju inte ett tecken på att man är sjuk i huvudet. Det är tecken på att man är frisk i huvudet. Mm.
Ja, exakt. För konstigt vore ju annars.
Exakt.
Du är ju mer sjuk i huvudet om du inte reagerar på det.
Ja, visst.
Eller hur?
Så att hur som helst. Och i den här då, ska vi kalla det för liksom gröten, så blir ju det knepiga då att personer som jag och Daoud ska försöka ta ställning till.
Mm.
Är det här ett psykiatriskt lidande?
Mm.
Eller är det bara att vara människa? Och det är inte så enkelt.
Nej.
Tycker jag.
Nej, och det blir också så här att man läser ju väldigt mycket mellan raderna. För att vårt verktyg är ju språket. Och det patienten berättar är alltid dens subjektiva upplevelse. Och den kan ju vara att liksom, nästa vecka, alltså vecka två, så berättar patienten, vittnar patienten om samma subjektiva upplevelse som den hade vecka ett. Men när patienten kommer vecka två så har hon målat fingernaglarna och kanske fixat håret. Men är fortfarande lika nedstämd och ledsen. Och då får man ju också en tanke i det här som vi har och som vi bedömer är som psykisk status. Liksom. Att det patienten berättar, visst det är den subjektiva upplevelsen, den kan vi inte ifrågasätta. Men man kan ifrågasätta den i förhållande till det psykiska statuset.
Mm.
Att är det verkligen rimligt att patienten säger att jag har inte gått ur sängen sen vi såg sist? Okej, okay, men liksom, du har välordnade naglar nu och du har fixat håret och sminkat innan du kom hit. Och det känns inte som att du har varit oduschad i 5 dagar för du luktar fräscht. Liksom.
Mm.
Så att det är någonting som kanske inte stämmer. Mm. Och liksom sticka hål lite på den här, alltså provocera lite och sticka hål lite på den här subjektiva upplevelsen som patienten har. Det blir i alla fall ett instrument för mig att så här, försöka flagga för patienten att jag ser faktiskt dig, även om du kanske inte upplever det så.
Så har det faktiskt hänt saker.
Och nu är det dags att vi blir seriösa med varandra, att du berättar den hela bilden kring liksom hur du upplever och vad du gör i mellantiden. För jag har svårt att tro att så fort jag släpper det här ifrån så kommer du hem och så byter om till mjukis och så lägger du dig i sängen en hel vecka tills vi ses nästa vecka. Jag har väldigt svårt att tro det.
Förlåt.
Ja, nej, då,
nej, jag tänker när vi pratar nu så ser jag framför mig liksom det här utåtagerande, att det är någonting att ta i. Liksom.
Ja, just det.
Men jag tänker att det måste ju finnas en ganska komplex bild av inbundna, tystlåtna, om man säger känslokalla människor då, som har, jag vet inte, en störning som kanske är inte så utåtagerande men någonting som alltid finns i bakgrunden och som gör hemska saker, jag vet inte, tokiga saker, men det är svårt att förstå, för att det här är en galen enstöring i bilden jag försöker måla upp då, som är tystlåten, kanske social till en viss gräns, håller sig på sin kant och sen så blir det en massskjutning i någonstans i USA då gärna, eller börjar sprida sig. Det är en sån här otäck skolskjutning. Det kan jag tänka mig att det kanske man inte kan fånga upp på samma sätt. För att det här är ju kanske ingen som stör omgivningen i det normala fallet. Och då blir det ju inte föremål för, du är tokig, du borde gå och prata med någon. Mm. Det är svårt att fånga upp, kan jag tänka mig. Jag vet inte vad jag ska ställa för fråga på det. Nej, men kommer man i kontakt med sådana? Eller är det väldigt sällan de förekommer i vården? Liksom?
Alltså inom den akuta psykiatrin som jag jobbar och liksom med fokus på då suicidrisk bedömningar så stöter jag väl på en del patienter som har sådana tankar där de inte kanske är helt självdestruktiva utan de får impulser på att skada andra. Och det är väl ett ganska allvarligt varningsflagg, för då blir det ju att man tänker, är personen liksom i den åldern att den kan gå i skolan, så tänker man ju skolskjutning lite grann. Liksom. Så då blir det ju extremt viktigt att bygga en allians där och då, liksom. Att börja bygga på den åtminstone. Att visa, för att de här personerna som du beskriver som enstöringar, de är ju oftast kanske det. Där de inte känner sig sedda eller hörda. Det är ju inte det att de inte kan göra sig sedda eller hörda, utan det är liksom deras upplevelse av att inte känna att det är så. Och finns det då någon objektiv person som välkomnar dem tillbaka, kanske inte nästa vecka utan redan om 2-3 dagar, att vi hörs på telefon, då har man liksom kanske stärkt och byggt en allians som förhindrar dem till att planera den där skolskjutningen som de kanske hade tänkt att göra. Så ja, svaret på frågan är ja. Jag har i alla fall kommit i kontakt med flera sådana som har tankar på att skada andra. Och det tror jag Dan också har gjort.
Just det.
Som du får berätta om.
Ja, men det har jag förstås. Och kanske inte just den här tystlåtna enstöringen som inte gör så mycket väsen av sig personen. Utan som sagt, i mitt fall rör det sig mer om personer som är känslomässigt väldigt reaktiva och det går fort och sådär.
Mm.
Men precis som Daoud beskriver så jag tror att det finns eller jag häpnas ofta över liksom kraften i att bli omtyckt av någon annan som bryr sig och vill ha med en att göra. Och vi brukar prata om att få dem på kroken. Det är lite så vi tänker.
Att
om jag visar att jag bryr mig om den här personen, att jag utgår från att du vill väl och att jag vill hjälpa dig och att jag tar det på allvar. Det kan vara det som räcker för att, så att säga, få dig på kroken så att du vill komma tillbaka och träffa mig. Och det kan få en enorm
skapa en relation. Det låter så att vi ska skapa en, liksom en riktig relation egentligen.
Mm. Absolut. Mm. Ja. Och sen är det klart att med majoriteten av personer som lider av psykisk ohälsa idag och kanske uppfyller kriterier idag för någon av de här psykiatriska diagnoserna, de är ju inte våldsamma eller farliga för sin omgivning.
Nej, just det.
Och det är gott om personer som du beskriver, som tyvärr lever väldigt socialt isolerade liv, är deprimerade, där livet helt enkelt är fattigt och inte innehåller det som krävs för att livet ska vara värt att leva. Mm. Och personer då som sagt ofta lider av depressioner och olika typer av ångestproblem och så, som är svåra att nå faktiskt, och som sitter hemma och som inte dyker upp i sjukvården. Mm. Så att, och igen, att hålla flera tankar igång samtidigt, så jag tänker i alla fall att vi har både då personer som vi kanske vill träffa för att förklara för dem att det där är lugnt, ser du. Mm. Ta det lugnt. Mm. Du ska inte vara på en specialistpsykiatrisk mottagning.
Nej.
Det här är helt normalt. Mm. Ut med dig. Mm. Man får vara weird. Mm. Lite weird. Mm. Så, och sen har vi en annan serie av personer som vi tvärtom, typ av personer som vi vill dra in liksom, som vi inte får tag i och som kanske inte söker vård när de ska söka vård och de bagatelliserar sina problem och sådär, va? Mm. Och tittar vi på personer som har gjort ett självmordsförsök till exempel, så är det oerhört vanligt att när de har överlevt det här försöket och har kontakt med sjukvården efteråt, då trivialiserar de det som har hänt. Mm. Och så säger man, men det där var ju bara, usch, jag förstår inte vad som flög i mig, va? Usch, vad tokigt det blev. Nej, ingen fara. Sådär. Mm. Och det där har vi i sjukvården har lärt oss, att det där ska vi inte gå på. Mm. Så. Mm. Men så att igen, det liksom är, det gäller att försöka få folk på kroken som ska vara på kroken. Mm. Och sen låta folk simma fritt. Mm.
Ja.
De ska simma fritt.
Ja, precis.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.